Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Peter Malmberg. Hej Peter!
Hallå, hallå Pontus!
Du är ju en sån där rollspelskändis, känd från Rollspelsfika, Bläckfisk förlag och har skrivit Fornsaga.
Ja, kändis vet jag inte om man ska kalla det. Men...
Jo då, nu ska du inte vara blyg här.
Jag försöker väl hålla mig framme, men det är kul nu med att vi har fått igång förlaget så bra. Helt klart det som jag tycker är roligast i nuläget. Särskilt när omvärldsläget är som det är också.
Ja, precis. Det har ju gått ganska raketartat, känns det som där.
Vi har lyckats med det som vi har tagit oss an, men jag skulle säga att vi har väl varit ganska försiktiga med att ta oss an för mycket. Det är ju lätt hänt, tänker jag, att man sträcker sig längre än vad man egentligen klarar av. Och sen så blir det att man levererar någonting som är undermåligt.
Jag vet ju att ni har minst ett projekt per bläckfisk igång just nu. Så tre stycken som är i olika grader av färdighet. Och sen antar jag att det finns en del hemliga projekt som ni inte har pratat med allmänheten om heller.
Nu är det ju så att som spelskapare har man en tendens att starta upp en himla massa olika projekt. Så att vi har ju allihopa en massa olika små grejer som vi jobbar på. Men ingången i projektet eller i förlaget har ju varit att vi har någonting som vi brinner för, som vi går in med att det ska vi i alla fall göra. Så att från Kristoffers håll så har det ju varit Skrömt som har varit hans stora projekt och det som vi började med. Och sen har ju då Lukas Vindskäl på gång nu som är hans stora. Och sen så är det väl nästa grej som är mitt stora projekt då. Det har vi inte kommit så pass långt in i att jag kan säga så mycket om det. Men, nej, men man kan väl säga att det finns en himla massa som jag jobbar på. Jag har ju säkert 5-6 grejer parallellt nu som jag sitter och skriver på. Och jag ska säga att ur ett spelskaparperspektiv så är det rätt bra att hålla på med flera olika saker samtidigt, för att när man lyssnar på poddar och snackar spel och sådär så får man hela tiden en massa ny input och en massa nya idéer som man vill använda sig av. Och man tänker att shit, det var ett snyggt sätt att lösa det på. Har man då ett spel som inte riktigt det passar till så försöker man ibland liksom klämma in det ändå även fast det inte riktigt passar. Så har man flera olika att jobba med så är det lättare att bara se vart den idén skulle kunna passa. Och sen så behöver man inte ha den idén i alla sina spel.
Det är ju lite sån input vi hade tänkt att prata om idag.
Ja, just det.
Jag tänkte börja med att fråga dig, vad har du valt för spel eller bok att ta med dig från din spelhylla idag?
Jag tyckte att det var en rätt svår fråga, så jag funderade länge och väl och beslutade mig till slut för Improv for Gamers.
Vem är det som har skrivit den?
Det är Karen Twelves. Varför jag har tagit med den? Det är för att, ja, först och främst var det för att jag inte har något sånt där liksom favoritspel i regelrätt bemärkelse. För Improv for Gamers är ju inget spel, det är en uppsättning med improvisationsövningar som belyser olika improv-koncept och som då är direkt kopplade till hur man skulle kunna använda dem i rollspel då. Och jag tycker att den boken, den är rätt bra för att på både då ett praktiskt tillämpbart sätt, alltså du får olika övningar som belyser olika delar av improvisationsteater som du då både kan prova själv, men som också finns förklarat lite grann hur det hänger ihop och lite terminologi och sånt där som de då är sprunget ur, vad heter han nu? Keith Johnstones improv-böcker.
Johnstone är ju ett namn som dyker upp lite då och då när man diskuterar rollspel på rollspel.nu eller på andra just mer storydrivna rollspelsdiskussionsforum.
Mm, just det.
Men vad är det som skiljer just Improv for Gamers från Johnstones lite mer breda böcker?
Jag har ju läst Johnstones första improv-bok och tycker väl att den är väldigt bra, men den har ju också väldigt mycket som inte är applicerbart på rollspel. Det är en lång bit som handlar om hur man inte ska döda elevers kreativitet i en lärande miljö. På sätt och vis är det ju översättbart till rollspel, men Jag känner att man får kämpa ganska mycket och plöja igenom den där boken för att få ut de här guldkornen. Så att det tycker jag att Improv for Gamers gör rätt bra. Sen skulle jag vilja säga som ett tillägg att ifall man också läser Play Unsafe som Graham Walmsley har skrivit, så tycker jag att då får man ett ganska heltäckande bild över vad man kan ta med sig från improv.
Är det någon speciell av alla de här teaterövningarna eller improvövningarna du tycker är extra bra, extra viktig?
Det finns ju vissa, jag har inte kört alla de som finns i boken. Och jag upplever många gånger att, precis som med rollspel, att man ser inte alltid briljansen i en övning eller ett spel förrän man har provat det. Just när det kommer till improvövningar så då får jag välja bland de som jag har kört. Jag hade en liten diskussion om det här i vrollådan, eller jag försökte hänga med i vrollådan, rollspel.nus Discord-server.
Den är ju känd för att det går fort och känslorna går höga stundvis.
Ja, jag skrev ett par inlägg och sen insåg att jag hänger inte med. Men hur som helst, det som vi pratade om var Yes and och Yes but, som är ju två ganska centrala begrepp i improv. Och där så finns det en övning som, nu är jag inte helt säker på ifall den finns i den här boken, men det är i alla fall en improvövning som jag tycker belyser någonting genom att man, när man väl gör den, så tycker jag att den belyser någonting som man inte annars kanske riktigt förstår. Men det är svårt att komma på saker tillsammans, att göra någonting som blir uniformt. Det är liksom i grunden inte en lätt syssla. Om man har en övning som den här då, som går ut på att en person säger ett påstående, den andra personen svarar med ja, repeterar påståendet och så säger den och sen så säger den ett nytt påstående som då bygger på det föregående påståendet.
Om vi skulle ta ett exempel där för att förtydliga lite.
Ja, absolut. Ja, men som, om du säger ett påstående.
Det vore en bra idé om vi skyndar oss, för annars hinner vi inte till bussen.
Ja, det vore en bra idé att vi skyndar oss så att vi hinner till bussen. Som tur är så har jag mina löparskor på mig.
Ja.
Ja, och sen då så går man tillbaks då, så att då svarar du ja, du har ju dina löparskor på dig. Och så bygger man vidare så. När man kör den här övningen, eller rättare sagt, jag har kört den här övningen med ett gäng från Göteborg som hade en workshop på en teaterfestival som jag arrangerade i Falköping. Jag vet inte om du känner till dem, Ouroboros heter de.
Nej, det ringer inga klockor där, jag är rädd.
Det var ett himla trevligt gäng i alla fall, och jag tyckte de var väldigt duktiga och inspirerande och sådär. Så att en övning vi gjorde var den här i alla fall. Och då visade det sig att när man börjar med det här så tycker man lite grann att det är lätt hänt att man säger men istället för och. Och det är liksom ett inbyggt försvar som vi människor har, visade sig, för att behålla kontrollen över vad som händer i den här fiktiva berättelsen. Och det som händer är att det är mycket svårare att bygga på det som kommer från den andra då, ifall man använder och. Eller vad säger jag? Om man använder men.
Om vi fortsätter exemplet där då. Ja, det var tur att du hade dina löparskor på dig, men vad skulle försvåra där i så fall, tänker du?
Men då kan det vara, ja, du har dina löparskor på dig, men du har ju knutit ihop skosnörerna. Då blir det ju hela tiden det här att det finns en riktning som den ena personen sätter, men den andra personen riskerar ganska mycket att blockera eller försvåra den rörelsen med det som han säger, om man kör ett men. Men med ett och gör man nästan aldrig den risken, för att ifall man följer den varianten och säger och, så låter det konstigt om man fortsätter med någonting som försvårar. Som säger att det är fint väder ute. Ja, men det snöar ju. Eller så, men det är ju skitkallt, till exempel.
Men det följer naturligt i reptilhjärnan nästan där. Semantiskt alltså, blir det något negativt efter ett men.
Ja, precis, jag tror det. Men då tvingas man att säga och, så låter det konstigt att säga ja, det är fint väder ute och det snöar ju. Ja, det var kanske ett dåligt exempel. Ja, och det är skitkallt. Det låter lite, liksom, det kärvar lite. Så i alla fall, det är en sån grej som jag många gånger kommer att tänka på när det, för rollspel använder man mycket med det här, ja men. Alltså man har de här, i Powered by the Apocalypse till exempel, så har man ju resultatet som är 7-9, som är ett ja men. Du lyckas, men någonting händer som försvårar situationen. det är ju inte alltid i rollspel som man vill ha den här improv interaktionen mellan spelarna. Det är ju många gånger som man vill blockera varandras idéer för att det skapar en interaktion eller en upplevelse som är på ett visst sätt.
Det är ju konflikt som driver story, brukar det sägas. Och det gäller ju även mellan rollpersoner, upplever jag i alla fall, i hur jag tycker om att spela. Och då tänker jag ju att det här med ja, men, eller nej, men i vissa fall, kan ge väldigt mycket.
Mm, absolut.
Är det någonting av det här du upplever när du spelar? Att det här har gått med i dina spelgrupper, eller du kanske till och med tagit med dig i någonting du skriver?
Jag tror ju att jag är ganska intresserad av de här spelen som bygger på samberättande snarare än det traditionella spelandet, om man ska generalisera. Alltså, de flesta spel där man inte har en spelledare, eller där man turas om att vara spelledare, de blir svårare att spela ifall man har ett tänk av ja, men. Som jag sa innan, att det är inte super... Alltså, har man spelat teater och kört improvisationsteater och den typen av lekar som man värmer upp med där, så inser man att det är inte superbra, eller det är inte superlätt att komma på en bra berättelse, utan det kräver väldigt mycket att man samarbetar. Och just för mig så tror jag att det som finns i improv-teknikerna med då jag och till exempel, det är någonting som har förenklat den interaktionen väldigt mycket för mig. Det är mycket lättare att hjälpas åt att bygga någonting intressant ifall man hela tiden bejakar varandra. Men sen, som sagt, det är inte allt rollspel som ska eller behöver se ut så. Men den sorten som jag är intresserad av i huvudsak är ju den där man har mer ett author-director stance, att man bygger världen utefter berättelsen, vad den behöver vara. Och jag jobbar inte så jättemycket med liksom den här traditionella spelledarrollen där man preppar en massa.
Nej, jag tänkte precis komma till det, för det här låter ju som det passar väldigt bra i mer samberättande spel, typ Fiasko, Inspectors, den typen av spel, men lite sämre för den stora OSR-vågen kanske just nu, i och med att det är så hårt spelledarfokus där.
Jo, men så är det. Och jag tycker att det är ganska befriande på något sätt att känna... Vi har ju snackat ganska mycket i förlaget, både om spelmekanik men också mer så övergripande spelteoretiska diskussioner har vi haft. Det har varit ganska skönt för mig att inse att anledningen till att du tycker så här, det är för att din agenda med ditt spel, med ditt spelande, är ett annat än det som jag har. Du vill inte att spelarna ska vara med och skapa i samma utsträckning. Du vill att det ska finnas ett fokus på karaktärsemotion och att man upplever någonting, till exempel. Och då är det ganska lätt, tycker jag, i diskussioner där att säga att ja, men okej, det är självklart att vi tycker olika här då på grund av det.
Ja, det här känns ju som det inte nödvändigtvis passar för karaktärsimmersion så mycket som för narrativ immersion.
Nej, precis.
Att man känner handlingens flöde, det är storyn som är det som driver framåt, inte karaktärernas nödvändigtvis val och så.
Nej, det kan jag nog hålla med om. Jag kan ju verkligen identifiera mig med den narrativa immersionen, eller vad man ska kalla det för då. Medans karaktärsimmersion är någonting som jag inte finner lika tillfredsställande. För mig är de tillfällena då rollspel känns som mest tillfredsställande, det är när två stycken spelare hittar på någonting tillsammans om vad som ska hända, och sen så har man på något sätt lyckats förstå varandra undermedvetet, så att man landar på ett man bygger upp mot någonting som bara klaffar perfekt i slutändan. Och det är en helt annan typ av rollspel än det som många andra är intresserade av.
Jag tänker bara att man kanske ska förklara lite vad de här termerna betyder.
Mm, absolut.
Karaktärsimmersion är väl väldigt enkelt uttryckt inlevelse i karaktär. När det verkligen känns som att du är din rollperson, då upplever du bra karaktärsimmersion. Men narrativ immersion upplever jag är mer fokuserat på vad som händer, inte nödvändigtvis i att vara sin karaktär. Jag kan uppleva narrativ immersion när två andra spelare till exempel har en fruktansvärt bra scen och jag bara blir helt uppslukad och tittar på den, nästan på samma sätt som att titta på en teater eller på en film eller motsvarande. Och det är fascinerande. Sen nämnde du tidigare det här med author-director stance. Det är också termer som inte riktigt används så där jätteofta utanför rollspel.nu-kretsar, upplever jag, i Sverige.
Ja.
Vad innebär det?
Ja, det är en av de terminologierna som vi i förlaget har insett att vi kan enas kring. Även fast nu är det ju så att både jag, Lukas och Kristoffer, vi har ganska olika smak och tycke när det kommer till rollspel. Vilket jag ser som en stor styrka. Men just det här att det finns en vilja hos allihopa att förstå de andra perspektiven, det är också väldigt viktigt då. Men just det här med vilken stance man har är någonting som vi har tyckt av att rätt givande att använda då för att kunna komma överens. Då, det är en ganska gammal terminologi också som jag tror att Ron Edwards ligger bakom. Det är någon del av den här gamist, narrativist, simulationist teorin. Hur som helst då så bygger det på att det finns fyra olika stances som är lite skilda. Och vad stance är, så som jag tolkar det och så som jag tycker det är givande att använda det, det är vilka val man gör som spelare. Den enklaste formen av stance är ju pawn stance, alltså pawn som är bonde i schack. Och det är ju i princip som då i schack att du tar beslut ut efter hur du som spelare ser på hela spelbrädet. Du tar inte beslut ut efterifrån karaktären utan vad du som spelare vet och vad du vet om spelvärlden och sådär. Det blir mer att karaktären är en avatar som du interagerar genom.
Ja, och motsatsen till det blir då actor stance, där man går in i sin rollperson och tar val utifrån rollpersonens vilja, mål och så vidare.
Ja, det kan vara att du vet om att det finns en fälla i nästa rum. Eller vad, jag kommer inte på någon bra.
Vad det nu kan vara. Men det gör inte din rollperson. Och då är det ingen poäng att söka efter fällor om inte din rollperson är ytterst paranoid eller motsvarande.
Nej, precis. Så där blir det ju ganska mycket att den här klassiska Dungeons and Dragons-spelstilen lutar ju åt pawn stance då, i och med att man måste använda player skill för att klara sig.
Precis.
Medans actor stance är ju någonting som jag upplever att, ja, det är väl det som de flesta har försökt pyssla med i det traditionella rollspelandet i Sverige. Men det har jag egentligen inga belägg för. Men det var det som jag pysslade med när jag började med Drakar och Demoner för en massa år sedan.
Och sen var det också author stance och director stance.
Ja, de brukar klumpa ihop för att spelstilarna skiljer sig inte så oftast åt. Alltså det finns sällan ett spel som bara pysslar med author stance utan att också pyssla med director stance. Och det ska ju också sägas att i många spel så skiftar man ju lite grann mellan de här. Men att skifta mellan dem tror jag kan vara en sån här immersionsbrytare. Så att pysslar du mycket med character immersion, då vill du vara i actor stance så mycket som möjligt. Och tvingas du ut ur den genom att då till exempel spelledaren frågar. När du kommer fram till staden så är det en marknad. Och ett av ansiktena som du ser där, känner du igen? Vem är det? Och så, oj. Då ska man helt plötsligt ta beslut om någonting som ens rollperson inte direkt har någon agens över i fiktionen. Det är ju mer åt då director stance hållet att man som en regissör säger att ja, men där finns min syster som jag har letat efter i alla dessa år.
Mm.
Och sen den slutliga då, author stance, är en som jag skulle vilja beskriva som man tar beslut utifrån berättelsen, vad som känns mest intressant narrativt sett, men sen så motiverar man det retroaktivt ur karaktärens perspektiv då, så att om vi säger att för att den här scenen ska bli spännande så måste jag liksom bli arg nu, så okej, då har vi bestämt att karaktären ska bli arg.
Mm.
Men varför den ska bli arg, ja, det behöver man inte veta från början, utan då kan man, när man då har tagit det beslutet, så då är det dags att motivera. Varför blir den sur? Ja, men det är väl för att du har varit en sån skitstövel mot mig nu alla de här dagarna och jag har varit tvungen att stå ut med det, till exempel.
Beslut utifrån narrativ, inte utifrån spel eller från rollperson?
Nej, ja precis. Men som sagt, de flyter ju ofta samman, de två sista. Men det är en bra terminologi tycker jag.
Ja, det gör det lite lättare att försöka förklara hur man har roligast när man spelar rollspel, upplever jag.
Mm.
Och jag är ju också väldigt intresserad av den här typen av improteaterövningar och liknande. Och det känns ju som att Improv for Gamers låter som någonting jag borde kolla närmare på. Är det en bok du rekommenderar eller är den väldigt tung att ta sig igenom?
Nej, verkligen inte. Den är väldigt lättläst. Majoriteten av texten är ju övningar. Det är ju som sagt så att man inte riktigt får grepp om exakt vad man får ut av en övning förrän man har provat den själv. De pratar om konceptet i ett par stycken bara. Och sen så är det den här övningen, där provar ni det här. Och då kan det ju då vara att man till exempel då bejakar varandra eller att man jobbar med att motivera, alltså justifying som det heter då. Så att man bygger på det någon annan har sagt och sen så Man bygger på det som någon annan har sagt genom att förklara varför det är sant, till exempel. Men sen finns det ju också mycket övningar som bara är såna här uppvärmningsövningar.
Är det tanken att man ska kunna göra de övningarna inför en helt vanlig spelsession, eller är det något man ska testa för att börja doppa tårna i vattnet av impro och liknande?
Jag vet inte vad tanken är riktigt. Jag tror att det absolut kan vara någonting att köra som för att värma upp. För jag upplever många gånger att ur mitt eget perspektiv, min egen erfarenhet, så blir ofta de här tradsessionerna blir ganska långsamma. Det tar ett ganska bra tag att komma igång och det är mycket snack runt bordet och sådär också. Så de spelarna är ganska förlåtande när det kommer till att inte vara uppvärmd, för att man värmer upp varandra under tiden och sen är det mycket regelsnack och sånt där emellanåt också kanske.
Ja, det är väl ingen ovanlig känsla att liksom spelmötet kommer igång först efter en timme eller två.
Nej, absolut. Så jag tror ju att eventuellt då spel som har ett tajtare spel som kräver kanske mer improvisation och, ja, men säg Fiasko då till exempel. Där är det ju för sig en ganska lång uppstart när man ska klura ut grundpremissen. Men jag tror ändå att bara att komma igång och värma upp och bara häva ur sig grejer till höger och vänster för att få igång hjärnan och få igång kroppen, det tror jag faktiskt gör mer än vad man kanske inser.
Mm. Jag tror ju väldigt mycket på det ur fantasisynpunkt.
Mm.
Det här är lite en tangent så, men jag har ju pysslat en hel del med teater och då även med improteater.
Ja.
Jag åker runt på en massa medeltidsjippor om somrarna och berättar sagor bland annat. Och då märks det ju att man behöver uppvärmning för att kunna få igång fantasin. För att man ska vara med, vara alert, vara snabb, så behöver man ha tänkt lite, pratat lite innan, värmt upp även hjärnan, inte bara rösten och kroppen i den mån man nu använder kroppen.
Mm.
Det krävs träning för att bli snabbtänkt, och det gör att det också kräver uppvärmning för att man ska kunna vara lika snabb som man behöver vara. Och jag tror det gäller även rollspel. För att improvisera saker kräver en hel del av en. Och är man trött eller slö eller har lågt blodsocker, då blir det svårare.
Ja, sen så kan man ju då fråga hur mycket rollspelande det skulle bli av ifall alla jämt skulle behöva vara på topp.
Nej, så är det ju.
Men jag tror att kommer man efter jobbet och ska köra ett spelmöte direkt efter, så kör man en uppvärmningsövning där eller lite sådana här övningar, då kan det nog göra rätt så stor skillnad.
Ja, jag har den känslan också. Lite som om man skulle gå på träning efter jobbet och lyfta vikter eller träna kampsport eller vad man nu gör. Det är ju uppvärmning innan man kör igång full fart där också.
Absolut. Ja, men vi sitter ju bara vid bordet. Hur svårt kan det vara? Ja, nej, det är inte lätt. Men det tycker jag också är en sån grej som Improv for Gamers tar upp och som är väldigt, väldigt bra. Det här liksom kring spontanitet och inspiration. Mycket det här med att man tar det första man kommer att tänka på. Så för annars är det lätt att man börjar fundera på, ja, nu jag kan ju göra så här, eller så kan jag göra det här, eller ja, vad blir bäst, vad är roligast? Och sen så tar det jättelång tid. Oftast så ska man lita på sina instinkter i improv och bara ta det första bästa man kommer att tänka på.
Mm.
För det första då så gör ju hjärnan en massa kopplingar undermedvetet som man då som människa inte behöver tänka på. Och som kan vara helt briljanta ibland utan att man tänker på det. För det andra då så går ju fortare. Man kan liksom släppa det och gå vidare och man kommer in i ett flow snabbare.
Ja, för det känns som att flow är någonting som är jätteviktigt. Både i bra handlingsdrivet rollspel och i improteater.
Ja, absolut. Och som sagt, flow är ju väldigt kopplat till immersion också. Det är ju ofta nästan samma grej man pratar om. Alltså när man har flow i karaktärsspelet, då är man immersed i sin karaktär. Och när man är uppslukad eller då man har flow i berättelseskapandet, så har man narrativ immersion. Så ja, det jag upplever att det var en ganska stor uppenbarelse för mig när jag testade Fiasko de första gångerna och insåg att oj, vad mycket annat man kan lägga tankekraft på nu. Istället för att klura ut stats och allt. Jag tror att det är många som har haft liknande uppenbarelser kring det spelet. För det är ju, alltså, inte för att jag tycker att det är det bästa spelet i världen, men det är ett väldigt bra insteg till indiespel.
Och väldigt lättillgängligt.
Ja, och det är lättsamt. Och det, folk kan relatera till de här fiaskohistorierna. Man har alltid sett någonting som, ja, men något tv-program eller film som har de här temana.
Och det finns så många variationer, så det är bara att plocka fram något man vill ha. Allt från posta till suburbia till vad det nu kan vara.
Ja, det är ju verkligen... Och allt sånt här community-gjort material sen också. Så det finns ju oändliga berättelser att uppleva det. Och sen då att varje playbook går ju att... den går ju att spela hur många gånger som helst. För att man väljer ju aldrig samma relationer och saker som det handlar om.
Exakt. Fiasko är också väldigt roligt. Men den här Improv for Gamers, den låter som något jag ska skriva upp på min inköpslista.
Mm.
Är det någonting du har tagit med dig direkt från den till din egen spelgrupp? Eller till någonting du skriver eller skapar själv?
Jag tror inte att jag har kommit till det riktigt än. Om jag ska vara helt ärlig. Det är nog mest undermedvetet i så fall.
Mer ett tankesätt snarare än specifika regler och idéer?
Ja, jo, det är nog tankesätt mer än regler. Nu tänker jag på Simon Petterssons Svart av kval, vit av lust. Ett indiespel med också... Ja, man kan väl säga att det är rätt så likt Fiasko i sitt utförande. Fast den har ett helt annat fokus då. Man spelar vampyrer som kämpar med att kontrollera sin inre bäst. Jag kan ju säga att det finns ju en risk att det blir ganska fiaskoaktiga berättelser av det spelet också. Men det jag skulle komma till var att där finns det en grej som... Jag vet att det finns improvisationsövningar som liknar det här. Där du ger de som är på scenen en kommandon. Eller du tvingar dem att byta status eller sådär. Så att när man står på scenen så får man extern input om hur man ska agera. Och precis det gör Svart av kval, vit av lust. För där har man som sagt den inre bästen som man kämpar mot. Och den personifieras av alla andra spelare. I en scen, när du är med i den scenen, så är det upp till de andra att ge dig bäst kommandon. Så det är alltså impulser som bästen får i dig. Så det kan vara till exempel att, vi spelade det här för inte så länge sedan nu, så jag funderar på om det var någonting bra man kunde ta därifrån. Men alltså, bara stryp honom. Ur fiktionen, så här, vad är det värsta som de här djuriska impulserna som människor har, och vampyrer då, i ännu större bemärkelse. Vad skulle de kunna ta sig till i den här situationen? Och det man då som spelare får göra är att antingen vägra att göra det som man blir åtsagd av bästen, eller att ge efter och göra det. Men ju mer man vägrar att göra som bästen säger, desto större risk är det att bästen sen vägrar att hjälpa en när man är i en konflikt och man behöver sina övernaturliga krafter. Det är en spännande avvägning där. Men det är det jag kommer att tänka på. Att, det finns absolut möjlighet att anpassa det till spelmekanik. Det gör det.
Då har vi ju egentligen tre tips där från spelhyllan. Både Improv for Gamers förstås, men också Fiasko och dessutom Svart av kval, vit av lust.
Ja, och Svart av kval, vit av lust är ju gratis också.
Finns på Urverksspels hemsida om jag minns rätt. Då tänker jag att vi nog ska ta och snabbt ta och avsluta det här samtalet. Men först, är det något projekt eller spel du håller ett extra öga på just nu? Bara i största allmänhet någonstans där ute på det stora vida internet. Någon Kickstarter eller någonting du precis har köpt som du är extra lyrisk över kanske?
Jag är ju en sån här typisk spelskapare som inte tjänar så mycket pengar och därför inte köper så mycket spel. Så att jag försöker läsa saker i PDF så mycket det går. Jag borde ha förberett lite inför den frågan, för jag kommer inte på någonting sådär rakt nu på rak arm. Men grejen är att jag har en enorm backlog med spel, alltså indiespel som jag vill spela. Och jag kikar ganska mycket på dem, mer än vad jag kikar framåt. För att det finns mycket av sådana här indie-pärlor som döljer sig, som jag inte har fått lov att spela än. Och därför så, jag tror inte att jag är så himla aktiv på att hålla utkik efter vad som kommer nytt och sådär. Men jag kan ju pitcha, eller jag kan ju i alla fall säga att vi förlaget håller på nu och gör det sista innan kickstarten till Vindsjäl. Det har vi ju gått ut i en annan podd.
Fullt rimligt att pitcha sina egna produkter, vill jag bara säga.
Ja, jag tror faktiskt att det kommer bli riktigt bra. Jag vet att Lukas har verkligen reviderat och fintvättat, alltså dödat sina döda sina darlings om och om igen. Så jag tror att det kommer bli riktigt bra. Och nu fick vi skisser på omslaget. Vi har anlitat en illustratör från Finland som håller på nu att göra omslaget. Och det är löjligt vackert. Jag ser fram, det kommer bli åtminstone ett fint spel, men jag vet att det är ett, vad ska man säga, det är ju lite av en blandning mellan Blades in the Dark, ja, jag vet faktiskt inte riktigt mer vad det är en blandning av, men det liknar Blades in the Dark, alltså man har ett system som rör sig lite i den pölen, kan man väl säga. Och jag tror att det kommer att bli jäkligt bra.
Ja, jag ser själv fram emot Vindskäl, kan jag säga. Jag har ju speltestat det och tyckt att världen och systemet verkar båda väldigt fräcka. Klart positiv, får jag säga. Då säger vi tack så mycket till Peter och tack för att du ville vara med i spelhyllan.
Du, tack så hjärtligt för att jag fick vara med. Det var trevligt att snacka spel.
Ha det så bra, så hörs vi säkert en annan gång.
Samma, ha det fint.
Tack och hej. Det här var spelhyllan med Peter Malmberg. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för idag.